Välkomna, välkomna. Och alla ni som var med förut, välkomna tillbaka. Jag ska hälsa också till er allihopa att Hårdrock för alla har ju en hemsida. Det nämnde vi inte då, men det är väldigt enkelt. Det är hårdrockföralla.se utan prickar. Så kommer ni in på om ni vill ha mer information. Eller det vet ni. Nu är vi framme vid den programpunkten som heter att komma som flykting till Forshaga. Vad händer i en människa som måste fly sitt land där man har sitt liv och går det att förstå? Nu ska vi förtydliga att ni är från Deje, inte från Forshaga. Men den här lille mannen är från Forshaga i och för sig, som är flyktingsamordnaren. Eller vi ska ha ett litet samtal här. Jag tänker att jag vet inte om jag ska ni säga ett namn själv kanske.
Ja,
varsågod.
Jag heter Halima. Jag kommer från Somalia. Jag bor just nu i Sverige.
Halima, välkommen.
Fadi Tagak, kommer från Syrien. Jag bor i Sverige nu. 35 år gammal.
Välkommen du också.
Tack.
Ett år yngre, jag är från Bhutan. Jag bor i Forshaga. Akas Buddha Pugetia.
Välkommen du med. Det är så här att vi pratade om att ha någonting Sverigeunikt förut i det här hårdrock för mångfald. Vi har en till Sverigeunikitet. Vi har en flykting från Bhutan och det tror vi inte att det finns något mer av. Så det är roligt. Nu tänkte vi egentligen prata lite om något som kanske för oss, många av oss i alla fall, är lite svårt att förstå. Och det är ju det här att få lämna det man är van och sin familj och sin omgivning. Att känna sig tvingad att göra det. Jag tänker på, hur är det med dig? Du har familj kvar i Somalia. Det är många syskon.
8 syskon. Ja.
Och du, din mamma var det som tyckte att det är säkrare för dig att lämna Somalia? Eller?
Ja, hon vet mig att jag ska komma hit.
Och då var du 15 år. Det är svårt för oss att tänka oss att en 15-åring.
Ja, det är svårt när vi har en gång till en liten 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 land som är ett litet land och det kan vara ett nytt land.
Ja. Och i ditt fall så var det ni, din fru och du tillsammans som tagit det här beslutet.
Precis. Jag har bestämt med min fru att jag måste flytta. För mig, för min framtid också, och viktigast för min barn framtid. Jag har två barn, 20 år gammal. Och jag är inte säker att de kan utbilda i framtid i Syrien. Det är mycket svårt att förstå.
Om vi tänker oss
kanske
ett par år sedan i Syrien. Eller ja, för några år sedan i Syrien. Hur var det då?
Jag tycker mycket om mitt land. Jag var tvungen att flytta från mitt land. Det var bra land. Vi har bra utbildningssystem. Vi har bra omsorg och vårdsystem. Som läkare jag har bra jobb i mitt land, bra jobb. Men kriget förstörs allt.
Det förstörde
allt.
Så innan kriget så hade du ingen tanke på att lämna?
Nej. Jag har tanke på att lämna mitt land innan kriget.
Och hade du hört om Sverige?
Absolut.
Ja.
Jag valde att flytta till Sverige. Jag hörde och läste mycket om Sveriges att Sverige är bra för barnen och för hälsosystem också. För mitt, för min jobb, för min jobb också, för min barn också. Jag trodde ena gången till Sverige att det är bra. Och efter, nu efter ett år i Sverige, jag var nöjd.
Det är så?
Ja, precis.
Vi är ju också väldigt tacksamma att du kommer, för det är ju faktiskt så, rent krasst så behöver vi fler välutbildade läkare, och vi, alltså, vi är i behov av det.
Ja.
Det är ju fantastiskt bra.
Jag vill jobba så här i Sverige som ögonläkare så fort som möjligt. Jag har bra erfarenhet i mitt jobb. Jag arbetade i 10 år. Som ögonläkare. Och nu jag jobbar hårt med mitt svenska språk och jobbar som praktik i centralsjukhuset på ögonmottagningen. Jag känns mig på väg till jobb här i Sverige.
Och din fru kommer snart efter dina barn.
De är på väg också till Sverige. Min fru och mina barn.
Och din fru är också läkare och...
Hon också ögonläkare. Vi hade privat klinik i Syrien. Vi jobbade tillsammans hela tiden. Men...
Förbereder hon sig nu i Turkiet där hon är nu?
Ja.
Förbereder hon sig? Nej, hon är i Syrien. Var du som är i Turkiet?
Hon lämnade Syrien ett månad sen.
Ja, just det.
Flyttade till Turkiet. Och nu min familj fick uppehållstillstånd från svenska ambassaden i Turkiet. Och de om några dagar de ska resa till Sverige.
Är det länge sedan du träffade dem?
Nej, inte länge. Jag var i Turkiet i jul.
Men hon har förberett sig nu när hon lär sig svenska, så
ja. Ja, jag har skickat, jag lämnat till dem skivan och bok. För, de studerar helt på svenska. Teach yourself Swedish.
Ja. Underbart.
Det är bra.
Halima, du var ju lite yngre, kan man ju säga. Hur har det varit för dig? Har det varit krig hela som du har växt upp i?
Ja, det började 1991 i kriget som är det.
Så att du minns egentligen ingen tid utan krig?
Ja, men jag har fått i kriget, men det grejer är när det kommer på den här gruppen. Det blir mer problem.
Ja, precis. Och när du pratar om mer problem, pratar du då om... Nu ska vi se vad jag har skrivit här, bara för att... Ashabab.
Ah.
Ashabab är en organisation, eller jag kan säga en organisation. De jobbar, det är som Al-Qaida nästan kan man säga. Det är alltså en extremistorganisation som IS.
De gör allt problem och de dödar folket och de inte tänker på andra saker.
De ville ha in dina bröder i krig, i att sprida för dem.
Att de ska kriga med dem.
Men, och de ville dessutom gifta sig med dig?
Därför jag lämnade mitt land och kom hit. För att de brukar ta gift flickor och sånt. Och de gifter och sen måste man ska typ lämna mot 100 personer.
Just det, det betyder att som fru till en av de här som strider då, så får du ta hand om kanske 100 stycken, säger du, i mathushåll. Du blir som en slav. Och man kan säga att man blir lite som en slav. Och när du var 15 så var det dags att börja ge sig av just för att slippa det här. Det var din mamma också som hjälpte dig och tänkte att du skulle få en bättre framtid någon annanstans.
Mm. Mm. Därför jag var glad att de kom hit. Mm.
Hur känner man sig när man är 15? Ni kanske har pratat om det något år också innan det blev av. Hur gammal var du när ni började och resonera om att du skulle lämna Somalia?
Jag var 15 år gammal. Jag tänkte inte fullt att jag ska lämna mitt land eller min familj.
Nej.
Jag ska resa ensam.
Ja.
Så vet att jag har en stor familj där.
Ja.
Och sen blev det dags att jag ska lämna där för det programmet och så. Och så har jag lämnat. Jag har resit på andra land, Grekland. Och sen jag kom hit. Men innan problemet, jag tänkte inte aldrig att jag ska lämna mitt land. Nej.
Men hur känns det för en 15-årig flicka att säga adjö till mamma och sina syskon och åka?
Men det är svårt. Ja. Och du känner också att man är ung och det är 15 år till och du ska lämna en gång familjen. Och det är inte lätt.
Nej. Och kamrater?
Ja.
Ja. När du lämnar landet, då var i hela din familj samlad i Somalia, eller? Ja, då var de allihopa på samma sätt.
Och sen när du kom hit och så började jag dela till mina syskon och mamma och så.
Ja, så fyra av dina syskon har fått åka till Etiopien för att också undkomma.
Att de ska leva frider.
Ja. De här... måste läsa innantill, det bara är så. Al-Shabaab, helt enkelt. Du tog dig till Grekland. Du fick köpa, ni fick betala pengar, precis som även du fick göra. Det är det vi läser om i tidningarna, det har ni varit med om.
Mm.
Ni har betalat pengar utan att egentligen vara säker på att ni får hjälp att ta er någonstans.
Ja, men det blir ibland att du ska betala pengar och du vet inte hur du ska bli sig. Men om du behöver liv eller något i frihet, att du ska betala och du tänker inte på andra.
Minna, vad du tycker det är bra? Eller?
Jag
förstod inte vad du sa med.
Att du ska betala pengar och du tänker inte att det kommer att försvinna dig pengar. Men...
Nej, du tror på det. Du tror så mycket så att ja. Och du hade, det gick bra egentligen.
Kan man säga.
Ja, till slut.
Ja, ja det var lite bra land. Ja.
Men jag tänker så här att jag vill ändå få stanna kvar lite vid den här, trots allt i Grekland. Ung tjej, 15 år gammal, har lämnat sin familj, blir släppt på flygplatsen i Grekland utav den här personen som lotsade dig och säger, nu åker jag. Gå och leta reda på en polis och säger att du är här.
Ja.
På flygplatsen. I ett land. Alltså det är ju, det är makalöst. Vad starkt av dig att du gjorde det, att du vågar ge dig in i det. Helt fantastiskt. Och sen så fick du tag på någon som hjälpte dig vidare till Sverige. För du när du var i Grekland bestämde du att du ville hit.
Ja, jag tyckte att jag kom i Sverige.
Ja. Och du hade hört talas om att Sverige tar emot ensamkommande.
Mm.
Ja.
Och där finns det frihet.
Frihet, ja.
Och finns religionsfrihet också.
Ja.
Och det finns många saker jag har på det.
Ja.
Och det är viktigt att jag kom i Sverige.
Blev det lite grann som du hade tänkt dig när du kom hit?
Ja.
Var Sverige så som du trodde att Sverige skulle vara?
Nej.
Jag ställde frågan till er bägge två förut att ni skulle fundera lite på det. Vad är det konstigaste med Sverige tycker du?
Kallt. Det är kallt. Kallt och is.
Ja, för att vi i Somalia är ett varmt land och vi har inte kallt och vi har inte snö.
Nej.
Det svåraste jag känner, det är kallt och snö.
Ja, det är så.
Ja.
Vad tycker ni är mest likt ert eget land då?
Här i världen.
Ja, vi kan på världen. Det är ju nästan
jag
lite upphållet i Sverige.
Människorna här i världen tycker om bra varandra. Inte som mitt land. De pratar mycket, men här är det Gotland också. Om människorna träffar varandra, de pratar om många saker.
Det
är
som vi säger,
vi
är
värda. Vi tror
det. Vad tänker du då som är...
Det finns ingen likhet kanske alls.
Nej, det finns inte.
Nej, det är så. Du har också berättat alltså, något som inte... Det är tufft att vara du, måste jag säga. Det är tufft. Du berättar att du har inte haft kontakt med din mamma och dina syskon på över en månad. I Somalia, för det går inte att få tag på dem. Så du vet egentligen inte riktigt vad som har hänt dem. Det är din verklighet just nu. Och du har fått besked från din... Du har en god man här i Deje.
Eller är det? Hon bor i Kiel.
Som hjälper dig att titta på att i värsta fall, om de inte får kontakt, så får du ta hit dina syskon från Etiopien i så fall.
Ja.
Men annars så de du har kring dig nu, det är kompisar som du har träffat här i Sverige.
Ja, jag vill säga det.
Och ni delar ju faktiskt ett språk. Det tycker jag är väldigt skönt.
Ja,
vi pratar arabiska bägge två. Ja. Men annars är det inte så mycket likheter. Jag tänker på att det är rätt hänt, varför jag säger det är just för att det är många säger flyktingar som om det vore en och samma. Ja, man är paketerad på ett och samma sätt. Men man har helt olika förutsättningar, helt olika. Man har kommit olika långt i livet. Man har med olika saker. Vi pratade om vad ni tycker att man kan göra och för att hjälpa er i era respektive länder. Vad vi svenskar kan göra. Hjälpa flyktingar, ja.
Här i Sverige.
Ja, eller jag tänkte på att Halima hade en idé där.
Här i Sverige tror jag att att man kan lära svenska fort, snabbt. Inte bara stanna i flyktingboende och kasta dit.
Men då tänker du mer på vad ni kan göra som flyktingar som kommer hit, så att säga.
Ja, precis.
Vad kan vi göra då för att underlätta för er?
Faktiskt, Röda Korset hjälper oss mycket med i första skedet. I Sverige.
Det ska vi strax höra om här.
De lär oss lära svenska och erbjuda oss till som parti eller som...
Du tänkte så här att det vore också kanske bra med kontakter.
Precis. Det viktigaste är att man har möjlighet att träffa i svenska och har kontakt med svenskar. Det hjälper mycket också.
Det är väldigt viktigt. Ja.
Att förstå svensk kultur och gå in i samhället.
Men du pratar också om att du vill också ha en del av din kultur också naturligtvis, och att dina barn ska få komma ihåg sitt språk och sitt ursprung också.
Det är riktigt för mig att mina barn behåller modersmål. Jag saknas också om man kan säga van sällskap i mitt land.
Du saknar vad som är van?
Sällskap. Eller,
från ditt land? Alltså,
min kompisar, släktingar.
Ja, precis, för du har också familjen kvar och dina föräldrar och så kvar där borta.
Jo, det är så att vi har pratat väldigt mycket om det här. Man umgås på ett helt annat sätt. Det finns inga gränser. Man behöver inte känna varandra så väl, utan man inleder samtalet och sen pratar om allt mellan himmel och jord utan att vara restriktiva i många olika sätt. Det är det som många flyktingar och invandrare som flyttar hit saknar. Just för att vi har lite annorlunda sätt att vara här.
Svenskarna menar du?
Precis, ja. Precis.
Det sägs ju att vi är så stela och torra, men nu är det i Värmland, vet du, och där är vi inte sådana.
Så stämmer det. Ja.
Men Johanna, vi pratade ju lite grann om vad du tyckte att man kunde göra för att hjälpa till. Och då nämnde du hjälp hemma också lite grann.
Ja, men när vi kom hit finns allt som vi behöver hjälpande och besöker. Men de är kvar i landet. De behöver riktigt hjälp. Att varje dag 70% personer som skadar.
Vad sa du med?
Typ 70% personer som skadar av kriget eller andra saker.
Ja.
Och det finns fattigdom också.
Ja.
Det finns ingen medicin där. De behöver riktigt hjälp.
Mm. Precis. Och det är någonting som du tycker att vi är lite för... Du vill att vi ska göra mer på det området?
Ja. Det är det tycker jag undrar om. Ja. Men kommer igång och hjälpa till dem själva.
Tänker du på Somalia specifikt då, eller tänker du överhuvudtaget i krigsdrabbade?
Om en landet som har ett krig, nästan ja. Somalia också, ja. De har typ 25 år i krig.
Ja, precis. Mm. Vad tänker du själv att du skulle om 10 år? Vad är du då?
Framtiden eller?
Mm, om 10 år.
Ja, men jag tänker att jag ska studera och bli provåkning.
Ja.
Jag tänker också att jag ska bli bonuskrig.
Mm.
Att det som man utsattnas på omkringar.
I Somalia? Mm. Så det betyder att du tänker dig att åka tillbaka?
Ja, men det blir bra så bara. Mm. Jag är tillbaka.
Mm. Det är så. Mm. Vart är du om 10 år?
Jag vill bli känd ögonläkare i spel.
Jag fixar det. Det är inga problem. Så du tänker inte flytta tillbaka till Syrien?
Nej.
Även om det blir hårt att leda.
Kanske efter 15 år eller 20 år. Inte då.
Nej, det är bra. Men ni har ju också då, bägge två, haft kontakt med Akash. Så jag tycker att du kan berätta lite vad du gör.
Precis. Jag kom precis som Fadi och Halima som flykting. Jag kom som kvotflykting, jag kom direkt till Forsaga ungefär snart 10 år sedan. Sen har jag varit kvar där. Socialt samhällsengagerad har jag alltid varit. Efter jag kom till Sverige läste jag precis som Fadi gör idag svenska. Och såg att man kunde göra mycket mer än det man gjorde. På så vis kom vi i kontakt med Röda Korset och började diskutera detaljerna och olika insatser som man kan komma in med. Så att jag som kom som flykting kan berätta så här att jag bodde i New Delhi innan jag kom till Forsaga. Bland så många människor som en vacker sommardag, 7 juli. 2005 kom jag från Saga och sen blev jag alldeles ensam. Var nästan rädd att inte se någon folk runt omkring där. Runt omkring satt i en lägenhet och var ljust och blev allting mörkt. Det var en väldigt konstig känsla. Och det, jag är inte ensam som upplever det här, utan många flyktingar som kommer hit, de har ingen aning om hur Sverige är, hur Värmland är. Man har en helt annan bild. Många gånger hinner man inte ens liksom ta reda på vart man är på väg. Och så märkte jag så här att samhället i helheten kunde gå in och göra massor med insatser, och på så vis kom jag in och göra en bild och
du pratar som om du är i Indien också. Du får ta lite sakta här. Vad sa du? Du kom in i Röda Korset.
Ja, då kom vi i kontakt med Röda Korset och då började vi prata om vad kan vi göra. Hur kan vi liksom vara med och bidra? Det är det som vi började liksom tänka och börja resonera kring. Och då sa rätt så många Röda Korsare som har varit runt i världen och jobbat att samhället, alla kan inte göra allting, men någonting kan alla bidra med. Så visst kom vi in och har utavdelat och organiserat Röda Korset där. Vi var otroligt många frivilliga. Och här ser jag många som sitter här inne och har varit med på ett eller annat sätt och träffat de flyktingar som kommer till Forsaga och där vi har ställt upp och gjort. En liten insats för det, men det betyder otroligt mycket för en flykting som har lämnat alltihopa kvar i hemlandet och kommit hit. Så vi kom ju in i verksamheten, och sen dess har jag varit verksamhetsansvarig. Det som vi tror på är att allt stöd man kan komma in med, allt som samhället kan göra kan betyda otroligt mycket. Det är det som jag har fått äran att samordna, den där frivilliga kraften, viljan som människor har knyta kontakten med den som behöver hjälp och den som vill komma in och bidra med. Det är det som vi jobbar med idag.
Men hur konkret gör du det då?
I första hand, det första och främst är språket som är viktigast. Då har vi ungefär, just 2014 hade vi 25 stycken forsagarbor, både dejer och forsagarbor, som gav tid, satt en och en tillsammans med till och med Fadi. Det gjorde den flera gånger. Jag läste svenska, tränade att prata svenska. Gå ut och gick under sommaren. Det var otroligt många som ställde upp som faddrar. Och just för att vi har en väldigt spännande, annorlunda, mycket annorlunda jämfört med vår humor. Det är i många andra länder en väldigt rik föreningskultur. Det är ett fantastiskt bra sätt att komma in i samhället. Men när man är vana vid att bara umgås med sina åtta kusiner och några till runt omkring där, då blir det väldigt svårt att förstå varför syftet med det här föreningsverksamhet. Förstå varför är det på så vis som det är här i Sverige. Där har otroligt många förstavgård som har gjort fantastiskt bra insats.
Just det är väl också en väldigt viktig sak med tanke på att det går genom föreningar. Demokratin egentligen utgår ju egentligen via föreningsverksamhet, kan man på ett sätt säga. Så det är väldigt viktigt om man inte ska hamna utanför det, att man har möjlighet att lära sig det.
Jag håller med dig helt och hållet. Det var ett tag sedan jag är student hela tiden, går utbildningen hela tiden, jag är rädd att bli vuxen nästan. Ett tag sedan var jag inskriven på en utbildning på Karlstad universitet, och där träffade jag många representanter från just Somalia, Sudan, Kenya hade vi. Och efter det här intensiv 8-veckors utbildning, det är sånt som vi kom fram till, just det som du säger. Vi har en fungerande demokratisk apparat i Sverige just för att vi har öppenhet där folk deltar och blir delaktig i helt annat sätt som vi saknar i många olika delar av världen.
Är det något mer ni känner att ni vill tillägga här nu innan vi...
Tacka för att ni erbjuder oss och hoppas din förening gå vidare.
Ja, den här föreningen, ja. Ja, det hoppas vi gör.
Jo, det var så här, det var sista frågan som du ställde, Liko, och det som är lite annorlunda. När man pratar om flyktingar, då är det för många gånger liksom en grupp som ser likadana ut och sådär. Även om alla och jag, vi har ungefär samma stil när det är bra saker, vi är väldigt olika från två olika delar av världen. Halima pratar fyra språk och jag bara klarar tre. Så att det finns en jättestor skillnad. Det finns något som är väldigt viktigt att förstå. Fadi kommer in och snart är det han som tar hand om oss när vi, ja, Halima och jag behöver kanske glas och byta glas om det är något annat. Så att det är det som är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är väldigt viktigt att lyfta upp. Och jag tycker att det initiativ som ungdomarna har tagit, det är värt en jätteapplåd, tycker jag. Och med det är ju sådär att jag måste säga så att man har liksom väldigt tråkigt samtal ute i samhället idag. Framtiden ser just ut. Tack så mycket.
Och nu är det så här, förstår ni, att de här grabbarna vill nu hälsa er tillsammans med alla andra flyktingar hjärtligt välkomna. Så kom upp på scenen och visa. Jag känner att just det här är inte min starka sida, så jag lämnar verkligen över det med varm hand.
Hur kan ni göra med det? Nej, det är bäst. Nej, just det. Just det. Jag måste instruera publiken, vet ni.
Ja, om ni har kvar schemalapparna så är ni hjärtligt välkomna att sjunga med i melodierna. Det känner ni säkert igen, ni som har uppväxt här.
Thank you.
faktiskt, alltså det är underbart. Och ni ska ha hemskt mycket tack för att ni ville dela med er. Och så att ni kanske bara får en liten, liten inblick i något annat än det vi är vana. Tack så hemskt mycket. Kaffe, men gör det snabbt. För sen klockan 14:15 ses vi.